Det här är P1, Sveriges Radio.
Jag säger välkommen till söndagsintervjun i P1, David Eberhard, eller Eberhard?
Hur? Eberhard.
Det är det som ska uttalas. Ja. Ja. Du sa att det har varit lite körigt.
Ja, jag har haft lite tuffare veckor. Jag har varit folk som vill att jag ska få sparken från jobbet.
Mm.
Det har ingenting med mitt jobb att göra, kan jag säga. Men jag har ju gjort en video som väl inte landade jättebra, kan vi väl säga.
Det vill säga prata om den lite senare, men du ser inte helt nedslagen ut nu när du sitter här.
Jag har varit ganska nedslagen, men det känns lite bättre idag.
Mm.
David Eberhard är överläkare i psykiatri, författare, föreläsare och debattör. De senaste 15 åren har han skapat mycket diskussion och väckt många känslor, inte minst de senaste dagarna som vi strax kommer till. Men varför är han så stridbar? För som debattör sticker han ofta ut hakan och ryter ifrån mot vad han anser är ängsligt och dumt i Sverige. Att vi är trygghetsnarkomaner som daltar med barnen, ger för mycket utrymme till genusteorier, vill förbjuda allt som kan vara skadligt men tvingar på människor cykelhjälm. Överlag tycker han att det finns för många lättkränkta som tar på sig offerkoftor, och det framför han med en ganska raljant ton.
Ja,
är det en rimlig beskrivning av
det? Det låter som en ganska rimlig beskrivning.
Av dig i debatten.
Jag har inget emot cykelhjälmar egentligen. Jag tycker det är obligatoriska cykelhjälmar har jag mer emot. Men det stämmer väl rätt så bra.
Och du har hamnat i centrum för en debatt. En rasande debatt i veckan.
Ja.
Kan man säga. Hur upplever du det?
Nej, men det har ju varit tufft. Ja, det manar ju till viss eftertänksamhet hos mig också naturligtvis. Jag hade räknat med att rätta upp människor. Det har jag gjort i 15 år. Men den här, ska vi säga, drevet som är mot mig och mitt professionella jag, alltså mitt ordinarie jobb, det har varit väldigt obehagligt, kan jag tycka.
Vad är det för typ av reaktioner som du har fått? Hur skulle du beskriva det drev du beskriver det som? Hur det är?
Ja, alltså, dels finns det ju ett drev på Twitter. Och det kan jag hantera. Men när människor offentligt uppmanar andra personer att ringa till min arbetsplats och olämpligt förklara mig på jobbet, trots att jag har jobbat i 30 år inom psykiatri och beroendevård, utan mig vetligen några allvar, jag menar, det går inte att jobba i psykiatrin och beroendevården utan att någon inte är nöjd, men generellt sett så är jag ganska övertygad om att jag har gjort ett väldigt bra jobb.
Mm. Stämmer det att du har plockats bort från programmet på en kommande psykiatrikonferens?
Det stämmer. Det stämmer, till min motdebattörs enorma vrede, kan jag säga.
Hur kommer det sig att du blev bortplockad? Hänger det ihop med det här?
Absolut, det hänger ihop med det här.
Den här senaste veckans kritik.
Ja.
Vi kan väl bara säga lite bakgrunden till det. Det är att du tillsammans med komikern Aron Flam, ni har en YouTube-serie där ni reagerar på saker som ni tittar på.
Just det.
Och i ett av era senaste avsnitt så tittar ni på en intervju med en kvinnlig skådespelare och komiker, Bianca Kronlöf, i Min sanning. Och hon berättar om en destruktiv relation i den här intervjun som slutar med att hon blir utsatt för en våldtäkt. Och så får man se då hur ni reagerar när hon berättar det här. Och då slår ni fast att det inte är någon våldtäkt, och så skrattar ni lite sådär hånfullt.
Ja, jag skulle inte säga att vi skrattar åt just det. Vi skrattar väldigt mycket i den här reaktionsvideon, men inte just det.
Men det är ju en väldigt, vad ska man säga, Jag uppfattar det som lite så här hö. Jag uppfattar det som ganska hånfullt skrattande.
Reaktionsvideon kan jag tycka är... Den landar inte jättebra, kan vi säga, hos väldigt många. Och det får man ju ta till sig. Nu är det så, syftet med den här reaktionsvideon är ju att kommentera makthavare, vilket ju Bianca Kronlöf absolut är, som en medial person som har Instagram-video som har 2 miljoner tittare. Det kommit att handla om är ju att vi då skulle ha förlöjligat, och visst, vi har ju en ton mot henne som inte är så trevlig, för det är ju helt klart så. Mm. Men det som är lite olyckligt är att det finns ju en längre version av det här, och det är möjligt, nu ska jag inte skylla på det, men den är ju klippt lite, den är gjord för att vara kort, och då kommer det ju bort en hel del som vi faktiskt säger i den här frågan.
Inte det smartaste som jag har gjort, sa du till oss på telefon inför den här intervjun. Vad var det som inte var så smart?
Nej, men det som är osmart med det här är ju att det är ju inte, det var ju aldrig vår avsikt att förlöjliga någon som är utsatt för en hemsk händelse. Det som var avsikten var att granska en rörelse som devalverar betydelsen av våldtäkt. Så att det var ju vårt syfte att granska då den här, ska vi säga, drevmentaliteten som kom med MeToo. Och jag är ju absolut på inget sätt mot grundidén med MeToo, att uppmärksamma övergrepp eller saker som händer kvinnor i samhället. Men jag är, och det har ju varit hela tiden, alltså sen MeToo, sen 2017 var jag en av de få som tidigt sa att det här är ju en drevmentalitet. Vi kan inte ha ett rättssystem där man hellre fäller än friar, och att man så att säga får mediala folkdomstolar.
Ångrar du någonting av det här?
Ja, jag ångrar att den diskussion som vi hade, det här var ju, vi spelade in det här i 2 timmar. Jag ångrar att den diskussionen inte kom fram i reaktionsvideon, utan att det blev klippt som ett... Ja, det jag ångrar är att den här formen reaktionsvideo är någonting som vi testat att göra. Och traditionellt sett så ska det ju vara liksom kort och lite klatschigt. Jag tror att vi hade gjort en mycket bättre reaktionsvideo om vi hade varit seriösa debattörer som gjort, istället för att göra en 15 minuters reaktionsvideo, gjort en 2 timmars reaktionsvideo. Mm. Det ångrar jag, för det hade varit en form som kunde spegla det vi verkligen sa. Men istället så la vi ut det så här, och det kan jag tycka så här i efterhand, att det var... Det vi ville säga var väldigt många människor som inte förstod helt enkelt. Och det faller ju tillbaka på oss. Om de inte förstår det vi säger, då borde vi vara tydliga med vad vi försökte göra.
Mm. Jag tänker att vi ska försöka förstå hur du hamnade i det här och gå tillbaka i din tid som debattör och psykiater. Och jag tänker att jag skulle återvända till 2006. För det året då du går från att bara vara psykiater, så att säga, till att också bli den här lite motvallsrösten i samhällsdebatten. Du släpper boken I trygghetsnarkomanernas land, Sverige och det nationella paniksyndromet. Hur skulle du sammanfatta ditt budskap i den boken?
Ja, men budskapet i den boken är att egentligen budskapet, det är rätt likartat i många av mina böcker, kan jag säga. Men första boken tar ju sikte på det här med att ju säkra, det klatschar och säger, ju säkrare vi har fått det, därför att i efterkrigstiden och framförallt så att säga eskalerande från andra världskriget och framåt, så har vi ju fått säkrare och säkrare samhällen, som är ju fantastiska samhällen. Historiskt sett finns det ju förmodligen inga bättre samhällen än västerlandet sen 45 och framåt. Mm. Men även saker som är väldigt bra har ju avigsidor, och en avigsida som jag tyckte mig se väldigt tidigt och fick mig att skriva boken I trygghetsnarkomanernas land är ju att ju säkrare vi får det, desto fler saker uppfattar man som farliga eller obehagliga. Därför att man helt enkelt, jag tror att vi evolutionärt sett är programmerade för att uppmärksamma faror. Och finns det inga faror så hittar vi på faror.
Mm.
Och det är egentligen vad boken handlar om.
Vilka exempel såg du då på vårt liksom, trygghetsknarkande?
Ja, men dels var det ju rena konkreta exempel, Livsmedelsverkets rekommendationer, cykelhjälmar som du nämnde. Man börjar med motorcykelhjälmar, sen kommer cykelhjälmen och sen undrar man när kommer gåhjälmen. Men sen var det ju också i kombination med en tendens som har fortsatt och eskalerat efter den här boken, att människor söker psykiater, och det var ju därför jag skrev boken, jag var ju vid tillfälle chef på Sankt Görans psykakut, att människor söker hjälp för, ska vi säga, mindre och mindre trauman. Och det är ju i grunden positivt, därför att det stora problemet med psykiatrin om man går 40 år tillbaka i tiden var ju att folk, det var väldigt stigmatiserande att söka psykiatrisk vård och folk vågade inte, de skämdes. Så att man hade ju en betydande underdiagnostik. Men det man ser är att parallellt med att det fortsatt är stigmatiserat med vissa saker, så har vi en underdiagnostik väl vissa saker, men andra kanske att man snarare ser en överdiagnostik. Mm. Och det var ju de två fenomenen som jag i boken försökte sammanfläta.
Har du alltid stört dig på det här? Liksom, folk med cykelhjälmar och de som vill förbjuda allt som är farligt. Är det någonting som...
Stört? Ja, jag tror att jag noterat det i alla fall alltid. Men stört är för starkt ord. Jag kan ju säga att jag har inget emot att människor har cykelhjälmar på. Jag har emot regleringar kring de här typen av fenomen snarare än att... Och jag gillar ju...
Har du cykelhjälm själv?
Nej, det beror på. Jag skulle ju ha dem. Om jag skulle, nu mot förmodligen, är lite för gammal för det. Men skulle jag köra Tour de France så skulle jag absolut ha en cykelhjälm på. Men eftersom jag gubbcyklar runt i stan så anser jag mig inte behöva det.
Det låter korkat att ni inte cyklar med cykelhjälmen då. Det känns som en...
Ja, det tycker du, men om man går 40 år tillbaka i tiden så var det ingen som tyckte det var korkat. Och det är det jag försöker sätta fingret på. Att vi, och det har ju kommit att intressera mig väldigt mycket, det här med hur mycket vi tycker och tänker beroende på vad andra tycker och tänker.
Mm. Jag tänker mest om man ramlar på huvudet från en cykel så kan man ju göra sig jätteilla.
Absolut, men går man över gatan kan man också göra sig väldigt illa.
Jag förstår. David Eberhard, du växer upp i skånska Åkarp. Ni är 5 syskon, pappa är psykiater. Mm. Mamma är lärare, tror jag.
Ja, stämmer.
Du har ju pratat om att du hade en fri uppväxt. Kan du ge något exempel på?
Ja, men jag är ju fjärde barnet av 5, så de har inte riktigt koll. Kan man väl sammanfatta det? Nej, men det var inte så. Man var ute och lekte ständigt som barn. Som tonåring fick jag ju tågluffa, släpptes väl ut som 14-15-åring ut i Europa. Mm. Bara hade inga skor på fötterna, det var ingen som brydde sig. Jag hade en liten så här period där jag tyckte att man skulle gå barfota, alltså jag åkte ut i Europa utan skor. Det var liksom väldigt annorlunda på det sättet.
Ni blev inte daltade med, så att säga, eller?
Nej, absolut inte.
Jag såg att i mellanstadiet att du upptäcker punken med Ebba Grön, Sex Pistols och att ditt favoritband då är The Clash. Vad var det som lockade med punken, med den här rebelliska?
Jag vet inte. Jag har väl lite svårt att inordna mig i grupper, kanske. Och det är också, jag lämnade punken när det blev en grupp. Alltså punken blev ju som väldigt många sådana här rörelser någon identifikationskanal för ett kollektiv. Mm. Och jag har lite svårt för det, tror jag.
Mm. Vad var det för värderingar där hemma som du fick med dig?
Ja, men jag är ju uppvuxen i en nu ska jag nu bli mamma, pappa är död, mamma kommer bli sur på mig, om så här. Men en småborgerlig miljö där man ska uppföra sig väl, samtidigt som vi var fria, så att säga. Men med så att säga medelklassvärderingarna, att man uppför sig som Och inte sån här punkig typ som nej. Jag dumheter. Jag har ju fått en del. Det här är inte första gången i mitt liv som jag har blivit, ja, kanske gör lite impulsiv och gör saker som inte var supersmart. Och det är inte riktigt hög status i. Nu, jag är ju uppvuxen i Åkarp, men vid 12 års ålder så flyttade vi till Lund. Och Lund är ju väldigt rekorderligt och fint och människor är väldigt goda och så här.
Och där passade du inte riktigt bra in då?
Jag upplever inte att jag har passat särskilt bra in i Lund. Det måste jag säga.
Men vad var det för impulsiva saker som inte alltid var så?
Ja, men till exempel åka tågluffa utan skor eller att jag har inga jättebra exempel, men jag har väl alltid sett som lite bråkig. Att jag inte gör som alla andra.
Varifrån kommer den bråkigheten?
Ja, det är ytterst oklart. Alla andra är jättemedgörliga i min familj. Stackare som får skit för att jag beter mig som jag gör. Ja, det är svårt att svara på det där. Men jag tror att det som gör är att jag tror faktiskt att jag följer inte med strömmen särskilt mycket. Och det kan jag säga min mamma. Fick mig att mycket tidigt, minns jag och min bästa vän när vi var i 10-årsåldern eller någonting sånt där. Och förfasade oss över vad som hände under andra världskriget när judeförföljelse och så här. Och då vet jag att jag och min bästis pratade med mamma som var historielärare om det här. Och var på mamma, hon är ganska skarp av person. Min pappa var en mycket mjukare människa. Jag kanske ärvt en del av mamma. Men det var när vi sa det här till henne så sa jag, det är ju jättelätt för er att säga nu. Jag lovar er, ni hade varit likadana om det hade varit så att det här hände då och då. Och det där landade väldigt mycket hos mig. Jag tror att det har följt mig som i hela mitt liv. Att inte vara den som bara för att alla dras åt ett håll så ska jag följa med och klappa och efterfölja. Vilket ju har tjänat mig, skulle jag säga, fram till förra veckan väl. Men jag kanske drogs med lite där också. Men det som har hänt i sociala medier och den virtuella världen är att den här tribalismen, stamsamhället som väl på något sätt är evolutionärt programmerat hos oss också, det har ju blivit väldigt tydligt på internet. Man tillhör olika stammar och jag vill egentligen inte tillhöra någon stam.
Men du har dragits med in i en stam?
Ja, kanske lite mer än vad jag hade önskat. Att dras med i den där stammen.
Vilken stam skulle du säga att du ofrivilligt liksom har dragits med i?
Nej, men det är väl om vi säger så här, man polariserar i att då har vi de här som hävdar att vi lever i ett patriarkat, stammen som pratar om som jag menar, devalvera till exempel ord som våldtäkt och som säger att alla män sätter sig, det är alla män om vi pratar om det.
Och vilken stam hör du då till?
Men då tillhör jag väl den stammen. Jag vill inte tillhör någon stam. Om vi säger, det är väl uppenbart att jag antar då den motsatta hållningen, att det har aldrig existerat ett så jämställt samhälle som dagens Sverige, och det måste komma fram i debatten att det är så. Till exempel min bok Det stora könsexperimentet som då tar sats eller handlar ju om de biologiska skillnader som finns, vilket gör att man kan inte mäta saker i utfall, man måste mäta saker i möjligheter.
Just det, men jag tänker, lite nyfiken, för det är intressant att du är psykiater och intresserad av människors psykologi och ändå att du själv dras in i något i en stam du inte vill tillhöra.
Jag tror vi alla gör det mer eller mindre. Och även jag. Mm. Därför att det är evolutionärt programmerat hos oss att göra det. Och det är ju därför det är en väldigt bra idé att ställa sig utanför sig själv och titta på vad är det jag gör i det här.
Du, David Eberhard, 5 juli 1988. Du är 20 år lite drygt, väntar ert första barn. Men Prisma, som namnet som ni gav...
Jag har dotter.
Ja, hon dör ju.
Just det.
Det är en otroligt stark scen du har beskrivit, hur hon läggs på sängen och blommor runt. Den här händelsen, som ju är en mardrömsupplevelse, hur har den kommit att påverka dig?
Ja, men den påverkar mig ju jättemycket, inte minst. Alltså, den har väl påverkat hela mitt liv. Man kan ju undra varför jag har 9 barn. Den påverkade mitt yrkesval. Jag läste ju journalistik och ändrade yrkesbana till följd av det här. Och,
varför det?
Jag kommer ju som sagt från en borgerlig, små borgerlig miljö, eller vad man ska säga, medelklassmiljö, där alla var läkare och lärare och så här, och var väl då lite punkig. Tyckte att det ska inte jag bli. Jag ska minsann inte bli det, för att det är alla andra. Och när det skedde att vår dotter dog, så fick jag så här, varför har jag valt att återigen dras med en stam, fast då antistammen, kan vi säga. Att jag kan inte välja vad jag ska göra i mitt liv för att någon annan gör det. Och det var ju precis vad jag hade gjort. Och det blev väldigt tydligt för mig att jag hade, så att säga, avfärdat en yrkesbana för att andra gör det. Och så då ändrade jag mig helt enkelt.
Och du ändrade till att du började läsa läkarlinjen.
Just det.
Hur kom det sig att det blev just läkarlinjen då? Att du slår in på den?
Ja, men det var väl lite sådär när man är lite chock. Att jag vet inte, för jag har funderat på det i efterhand om jag valde läkarlinjen för att jag tänkte att jag skulle rädda livet på min dotter. Det låter kanske lite fånigt, men jag var ju ganska ung också. Och jag skulle inte säga att jag gjorde det uttalat, men i någon mening... Kanske det var, ja, det här handlar om liv och död, och det är liv och död som är viktigt och så. Mm. Så den tanken blev väldigt stark hos mig.
Just det. Men det är psykiatrin som du kommer att välja som inriktning. Och pappa var ju psykiater. Mm.
Ja, det var väl lite samma sak där. Att, kan jag verkligen bli psykiater när pappa är det? Och min storebror också är psykiater. Och vid tillfälle så höll ju min syster också på att forska inom psykiatri. Nu är hon epidemiolog, men det var väldigt tung ärftlig belastning för psykiatri. Och det är klart att då funderar man, återigen, ska jag bli samma sak som alla andra? Men det som ändå fick mig att välja psykiatri var ju, jag upplevde när jag läste eller när jag gjorde AT-tjänst och sådär att... Det kanske fanns före Trygghets narkomans land att det handlar om att man räddar livet på människor i livets slutskede, och så dör de 2 veckor senare i alla fall, därför att livet är ändligt. Vi ska alla dö. Medan i psykiatri är det unga människor som far illa tidigt, och dessutom så intresserar hjärnan mig, så att jag tror att det var det.
Du hade ju också jobbat som mentalskötare på 80-talet.
Just det, så jag kunde världen så att säga.
Du sa att det blev 9 barn. Är det 10 med Prisma?
10 med Prisma.
10 med Prisma. Du har ju skrivit en bok som handlar lite grann om att vi har körlat sönder våra barn.
Alla mina böcker handlar om det. På olika sätt. Men jag har skrivit en speciell bok som heter Hur barnen tog makten.
Hur barnen, just det, tog makten. Vi har gett makten till våra barn. Mm. Man blir ju nyfiken då på hur du är som pappa.
Ja... Jag är väl, alltså återigen, det är svårt att uppfostra utanför kulturen man lever i. Och vi har en ganska körlande kultur. Så jag skulle inte säga att jag är superauktoritär. Men jag försöker tillsammans, min fru är mycket hårdare än jag. Men vi försöker ju båda att ändå inte överlämna makten till barnen, för jag tror inte att barnen mår bra av det.
Mm.
Jag skulle säga den typ av curling som jag tror kanske tjänar barnen sämst, det är inte att man skjutsar dem till skolan, utan det är det här, det jag kallar för emotionell curling, att man på något sätt tar bort allting som gör ont.
Just det som kan vara farligt. Och här hänger ju
där
dina
har
böcker.
Där har jag nog inte varit så superkörlande.
Nej. Här närmar vi oss ju kärnan, tänker jag, i allt du har skrivit.
Mm.
Det går igen i debatterna och i böckerna. Att, om jag ska sammanfatta det, så menar du att vi förveka med våra barn, vi förveka med...
Veka är ett sånt värdeord, men vi är inte tillräckligt fasta. Vi är kompisar med våra barn. Vi bör vara föräldrar till våra barn, det är väl det jag menar.
Ja, och att vi förveka med att hantera livets svårigheter, vi skyller på samhällsstrukturer. Det är lite kärnan i...
Någonstans så håller jag med att det är väl det jag försöker att sätta fingret på, och jag är inte övertygad om att vi mår bättre av det, för att annars spelar det ingen roll om vi är veka eller inte, men jag tror att det tjänar oss inte väl.
Just det. Jag har ju tänkt mig, det pratas ju apropå det här som du upptäckte under din tid som chef för Sankt Görans psykakut, att unga människor söker hjälp för allt mindre trauman. Mm. Jag tänker samtidigt att den tid vi lever i, som präglas mycket av att unga människor lider av psykisk ohälsa, att det är en väldigt annorlunda tid från när du var ung och när jag var ung. Då fanns inte sociala medier och det här trycket som finns idag på unga människor. Har inte samhället förändrats på det sättet, och att det är en rimlig förklaring till varför den psykiska ohälsan ändå är så pass utbredd och värd att ta på allvar?
Absolut finns det sådana. Det finns en bok, du kommer inte ihåg vad boken heter, av psykologen Siri Helle, som försöker värdera hur mycket är sociala medier och hur mycket är så här. Men jag skulle vilja vända på det och säga att ju högre tryck du har i sådana sammanhang, desto viktigare är det att ungefär vaccinera sig mot det. Tittar man på folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten, så ser man ju att andelen ungdomar mellan 16 och 24, kvinnor mellan 16 och 24, mellan 2013 och 2018, som själva definierar att de har en svår psykisk ohälsa, det hade fördubblats på de 5 åren mellan 2013 och 2018. Så att det är någonting som har hänt, men därifrån till att säga att man vet att det är sociala medier är svårt att säga. Jag tror att sociala medier har en stor betydelse. Men det är också det som jag har försökt sätta fingret på. Redan innan sociala medier så såg man att ungdomar... Det finns en undersökning från 2011, tror jag, som visar att svenska 11-åringar, de mår näst bäst av alla i hela OECD. Men vid samma undersökning så mår svenska 15-åringar bland de allra sämsta. Och det är innan det här har kommit igång med sociala medier. Så att det är inte enda förklaringen sociala medier. Och där tror jag att det vi måste ändra på är vad vi kan ändra på. Det vill säga, hur jag säger ju till mina barn, och jag vet jag får mycket skit för det, men jag säger att man kan inte reta någon som inte låter sig bli retad.
Så barnen måste tuffa till sig lite, tänker du?
Ja, i någon mening. Sen kan man ju alltid misstolka det jag säger, men det jag försöker säga är att det tjänar människor väl att skaffa sig någon form av hårdare hud från saker som är ovissna. Det innebär inte att jag tycker att man ska acceptera rena övergrepp, naturligtvis. Mm. Men att man ändå på något sätt...
Tuffar till sig.
Ja, är man utsatt för saker så kan man välja. Jag kan säga en sak, om vi går tillbaka till Prisma och hennes död. En sak som jag tog med mig oerhört mycket i det var... Jag kan ju välja att vara jättearg, för hon dog på grund av, i hög grad på grund av brister i sjukvården vid tillfället. Eller brister. Det var en situation då det var för mycket att göra, för lite personal som gjorde att man fattade fel beslut. Det som hände, då kommer överläkaren från den här enheten och sätter sig med mig och min dåvarande fru och säger att det var vi som gjorde fel. Och det har hjälpt mig oerhört mycket, kan jag säga. just de orden, att det var vi som gjorde fel, försökte inte skilja ifrån sig, ingenting. Men det är också så att det har gjort, det går bra för mig. Tänk dig situationen då jag säger, det här är det värsta, jag skulle anta någon form av offerroll här, stackars mig, jag har mist mitt barn. Det hade inte hjälpt mig. Det är min poäng. Det hade gjort det värre för mig. Jag hade aldrig kommit tillbaka.
Jag tänker på, när jag pratar med dig nu, du låter ju nyanserad och till skillnad från ett tonläge du kan ha i debatten, där det kan bli ganska raljant, tonen. Du tycker ju väldigt hårt, ibland nedsättande. Vad är det med den där tonen som du har i...
Tycker du, om vi pratar om den här videon så vet jag att många, den har landat i att de tycker att vi var nedsättande. Jag tycker nog inte generellt att jag brukar vara nedsättande. Ibland så kan det väl vara Anna Odell tyckte
jag
de
tänkte
att jag
säga
var lite
Anna Odell,
nedsättande.
Hon gjorde sitt konstverk 2009, yeah. Så säger du så här, hon är välkommen hit så ska jag själv spruta henne med Haldol så får vi se hur roligt hon tycker att det är. Mm. Alltså det är ju ett tonläge som är väldigt hårt. Vad tänker du om det?
Jag är inte mer än människa. I det fallet var jag ju flyförbannad. Och det var jag i egenskap av chef för min personal som uppfattade att det här var ett oerhört... Men de var väldigt, väldigt... påverkade av det här och tyckte att det här, och sen såg jag överhuvudtaget inte syftet med varför man gjorde det här.
Mm.
Men jag är väl en, jag är inte helt känslolös, jag kan bli förbannad.
Just det.
Och jag säger vad jag tycker och ibland så blir det raljantare och ibland så blir det inte raljant.
Just det, men det är en ton som är väldigt hård, är det liksom för att samhällsdebatten är hård eller för att du är hård eller vad?
Jag skulle nog säga, får man fråga dem som känner mig om jag är hård. Min sekreterare på Maria Beroende där jag jobbar säger att mitt problem är att jag är alldeles för snäll. så jag vet inte, jag vet inte om jag skulle säga att jag är hård. Men jag kan nog säkert ha ett hårt tonläge och raljant. Och sen, jag kan ju bli rätt sur. Sur är jag aldrig, nej. Arg. Jag är inte så långsint, men jag blir förbannad helt enkelt. Jag tycker att det är inte hela världen om folk blir förbannade. Och de får gärna, folk är skitförbannade på mig nu. Det är helt lugnt.
Men vi tar den här händelsen. Jag tänker att den är intressant för att alltså, ni två då, det är Aron Flam och du, ni recenserar den här kvinnliga skådespelaren som berättar. Hon berättar ju egentligen om en destruktiv relation. Hon sitter ju med tårar i ögonen och hon beskriver... Och hon säger så här, säger hon precis innan ni bryter då i er reaktionsvideo och reagerar, så säger hon: och här är det svåra, för om en person ber dig göra något förnedrande och du gör det, är det samtycke? Och det är där ni pausar den här videon och säger att ja, det är 100% samtycke. Och så pratar ni om masshysterin här och halleluja och så. Det är ju, förstår du den här kritiken som har kommit?
Absolut.
Förstår du att ni... två män som sitter och skrattar åt hennes berättelse blir väldigt magstarkt på något sätt.
Jag förstår att folk blev väldigt tog illa vid sig därför att det är taget ur sitt sammanhang. Och det är vårt problem som jag var inne på tidigare, att vi borde ha släppt en 2 timmars video på det här istället.
För
det är problematiskt det hon säger. Och det är ju det vi försöker sätta fingret på. Var går gränsen då?
Jag tänker att du är psykiater. Du har ju många patienter själv som har utsatts för övergrepp. Det hon sätter fingret på när hon berättar är ju en destruktiv relation och att samtycke inte alltid är samtycke och det inte är så lätt att det kan finnas övergrepp även om en person inte tydligt säger nej. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Jag tänker så här, som psykiater borde du inte tycka att det där är väldigt spännande och problematisera snarare än det här lite raljanta som ni gör.
Jag håller med och jag tycker att det är klart att det kan, en destruktiv relation är någonting. Men hon sitter på bästa sändningstid och säger att det här är en våldtäkt. Och sen beskriver hon någonting som de facto, jag menar, väldigt tydligt inte är en våldtäkt.
Fast det är det, hur kan du säga, hur kan du vara så säker på att...
jag säger ju inte att det inte har skett en våldtäkt, men jag säger det vi reagerar på är vad hon säger är en våldtäkt. Men vi tar inte ställning till om hon har blivit utsatt för ett övergrepp. Det vet ju varken vi eller någon annan. Det vet ju bara hon och den här pojkvännen som hon beskriver förhållandet. Vi vet ju inte det här. Men sen tar ju inte vi ställning till en destruktiv relation. Är ju naturligtvis jätteilla. Och det borde vi ju kanske, eller det kan jag säga, det borde vi ju ha kommenterat istället för att gjort oss lustiga rakt av det. Men jag tycker att det vi försöker göra är, det här är ju inte en frågan om en person som sitter på bästa sändningstid i SVT och är där i egenskap av det här offret, utan hon är där som en maktperson. Och det är därför vi gör så.
Du är ju också något av en maktperson ju. Inte minst i din roll som psykiater. Det har ju också kommit kritik hur lämpligt det är att just du som psykiater i den position du har och med de patienter du har, att ni just liksom hånskrattar då, som jag upplever, som många upplever det som att ni gör åt den här berättelsen.
Ja.
Det är väl därför också det har kommit kritik mot...
Jag förstår ju kritiken. Men vad jag menar är att det här är ju en offentlig person som väljer att driva en tydlig agenda i de här frågorna. Det är därför vi kommenterar det som vi gör. Det är ju inte samma sak som att jag som psykiater skulle anta samma roll i när det kommer någon som inte driver en agenda.
Men ser du problematiken i att du är psykiater och har patienter och samtidigt gör så som ni gör i den här videon?
Ja, det gör jag. Mm. Absolut. Och det får jag ju som sagt ta till mig. Det landade inte jättebra det här. Det är jag helt med på.
Jag tänker att det finns... det är ju någonting du stör dig på i den här typen av berättelser. Det var vi lite grann inne på tidigare. Du nämnde ju att... nu vet jag faktiskt inte om du gjorde den här intervjun eller tidigare, men att vi inte lever i ett patriarkat.
Nej, jag gjorde det i den här intervjun.
Du gjorde den här intervjun också?
Ja, jag tror det.
Ja.
Mm. Eller jag pratade om gruppen som anser att vi lever i ett patriarkat. Ja.
Ja. Du skrev också en bok som heter Det stora könsexperimentet, där du problematiserar inte minst den frågan. Vad är problemet med genus... debatten som den ser ut idag?
Ja, men jag kan ta ett exempel. När Jämställdhetsmyndigheten går ut i informationsbroschyrer och säger att när en kvinna slår en man så är det ett exempel på mäns våld mot kvinnor. Det är en ganska bra sammanfattning av problemet. Det vill säga att män är elaka förövare oavsett om det är de som är offer eller inte. Och det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor överhuvudtaget, bortsett från att män då biologiskt är lite lägre stående och elaka än män. Alltså det här tjänar inte jämställdheten, som jag tycker är väldigt problematiskt. När vi de facto lever i ett samhälle där i princip vi har inga, alltså det finns inga, det är förbjudet att diskriminera på basen av kön. Det finns inga objektiva tecken på att vi lever i ett patriarkat.
Mm, det är det du driver i den här boken.
Ja.
Men finns det exempel där kvinnor har det sämre än män för att de är kvinnor eller utsätts för manlig makt på något negativt sätt?
I enskilda...
Ser du det? Eller menar du att det inte
privata
finns?
Relationer, absolut. Men det finns ju också exempel där män har det sämre än kvinnor i privata relationer och i samhället i stort. Det finns åt båda hållen. Men det viktiga är ju hur vi anordnar samhället, så att säga. Har vi samma möjligheter enligt lag, enligt olika sätt och regler som vi har att förhålla oss till? Och det här, alltså, det finns ingenting i dagens samhälle där män och kvinnor inte har samma möjligheter.
Jag tänkte vi ska börja avrunda, men du har ju målats ut som en högerdebattör, kan man säga. Du ställer dig själv i en borgerlig tradition. Nu kandiderar du för partiet Medborgerlig Samling inför valet. Det är ett parti som betecknas som liberalkonservativt. En del ser det som invandrarkritiskt.
inte värre än Socialdemokraterna idag, skulle jag säga.
Men varför ger du dig in i politiken?
Ja, det är väl... Nej, men jag kan väl säga så här att... Jag har ju länge velat att inte bli stämplad hit och dit. Och det blir man i alla fall, så det spelar inte så himla stor roll. Det är väl det första. Sen var ju min tanke att jag blev lite konfunderad när vi har inte ett enda borgerligt parti som företräder någon annan uppfattning än att vi ska ha offentlig sjukvård på det sätt som finns, och det är ju min bransch, så att säga.
Det är sjukvården som har drivit in i politiken?
Ja, det kan jag också säga. Två saker. Det ena är, vi har en ganska dåligt fungerande sjukvård på framförallt tillgänglighetsparametrar och effektivitetsparametrar. Sen om du blir riktigt sjuk, då blir du väl omhändertagen i svensk sjukvård, men det finns en massa problem. Och som jag ser har att göra med det planekonomiska styret. Och då tycker jag att man ska plagiera de system där det fungerar bäst. Det vill säga, och det finns massa undersökningar på Holland, Schweiz, Frankrike, inte USA som alla mina belackare säger, med ett försäkringssystem. Det finns inget parti som företräder det. Det enda parti som företräder den hållningen är Medborgerlig Samling.
Och där vill du bli socialminister?
Ja, jag har inget emot att bli socialminister. Nej. I något annat parti heller. Så länge jag kan driva den frågan.
Det är den frågan som är...
Det är den viktiga frågan. Det, och i kombination med det enorma byråkratiseringen av samhället där skattemedel går till fullkomliga meningslösheter, som jag inte heller ser något parti adressera den frågan, att vi har låtsasjobb för akademiker. Samhalljobb för akademiker. Så andelen administratörer i sjukvård ökade. Det gjorde ju Vårdförbundet en undersökning om för något år sedan. Hade på 10 år ökat från en av fyra anställda till en av tre. Och då räknar man inte in läkarsekreterare, för de anses vara sjukvårdspersonal.
Utan rena administratörer.
Rena administratörer som bara gör ingenting för vården.
Socialminister, det är ju, du tror på din egen förmåga.
Ja, inte efter det här drevet. Det är svårt. Nej, men jag sa väldigt tidigt att jag har haft diskussionen även med etablerade partier att mitt mål är att bli socialminister och sen få sparken efter 7 månader.
Ja, målet borde väl vara att skapa förändring, inte få sparken?
Nej, men självklart är målet att skapa förändring. Vad jag menar när jag sa det, jag kan ju vara lite raljant ibland som du var inne på, det är att jag tror att om man som nu, jag sitter här och säger att vi bör byta system från offentligt finansierat till ett försäkringssystem, så kommer det inte populärt. Det är väldigt inopportunt idag, därför vi tror, då börjar alla titta på USA. Mm. Och då kommer folk att bli arga på mig, och så kommer jag få gå. Och sen 10 år senare så kommer vi införa det i alla fall.
Jag förstår, jag ska säga, det är valår och det finns ju många partier och politiska idéer som man kan engagera sig i. Ja. Det här är ju public service.
Jag vet.
det är sportlov nu. Du har 9 barn. Mm. Jag antar att det blir en logistisk utmaning.
Ja, nu är det faktiskt så att det blir en väldigt trångt sportlov. För att jag och min fru och våra 5 barn ska åka till Sälen och bo i, då är vi 7 personer och vi ska då bo i en lägenhet med 5 sängar. Och mina tonårsbarn åker med sin mamma till Sälen, så det blir lite logistiskt. Alltså inte, bo inte med oss då, men vi kommer ju ses.
Abonnerar ni egen buss då för familjen, så att säga?
Ja, jag har ju en, det får jag inte säga public service vad det är för märke då, antar jag, men jag har en stor transportbil, kan vi säga.
Just det, för 11 människor.
Nu följer jag inte de tonåringarna och åker med sin mamma istället.
Just det. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, David Eberhardt.
Tack för att jag fick komma.
Det här var söndagsintervjun i P1, där Martin Wiklin gästades av psykiatern och författaren David Eberhardt. Tekniker vid inspelningen var Daniel Högberg, och den som har mixat programmet är Fredrik Nilsson. Och jag som är producent heter Hanna Engberg. Och söndagsintervjun, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.